Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
Varmt välkomna till Örnen och Kråkans andra podd för den här säsongen. Vi befinner oss i mars månad, den 20 bestämt. Och jag sitter här på Tranströmerbiblioteket för att prata om poesiåret 2023 och om läget i den samtida svenska lyriken. Jag heter Edith Söderström och är redaktör på Örnen och Kråkan. Och i mitt sällskap har jag förra årets redaktör för Örnen och Kråkan, Henrik Sahl Johansson, till lika litteraturkritiker och redaktör på Understrecket på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
Tack, tack.
Kul att ha dig här.
Tack.
Och sen har vi Hanna Johansson, till lika kritiker och konstredaktör för Svenska Dagbladet och författare. Och kvinnan bakom nyhetsbrevet La Douleur Exquise, som ägnar sig åt konst och litteratur i allmänhet, va? Och kanske musik också.
Alla typer. Ibland. Ja. Också väldigt mycket dålig tv.
Dålig tv, underbart.
Lite blandat på sig.
Ja. Vi ska som sagt dyka ner lite i vad förra året som poesiår hade att ge. Kan man staka ut några huvudspår? Om jag börjar med dig, Henrik, som ändå har ansvaret för de här 30 texterna i poesiåret och som då har läst ofantliga mängder poesi, eller en stor mängd i alla fall.
Ofantlig.
Ja. vad skulle du säga är liksom karaktäristiskt för 2023? Går det ens att tala om någon karaktäristik?
Men jag har en sak faktiskt som är ett liksom typ av huvudspår som jag har tänkt på mycket, kanske mer och mer också senaste tiden. Det gäller förstås inte året som har varit bara, men den här tiden i sig, och det är liksom som kritiker lite synd kanske att tänka sig att poesin just har blivit att det nydanande har försvunnit. Men jag tänker så här, att den bästa poesi som skrivs idag skrivs av människor som är födda mellan 1930 och 1950. De är alltså 70, 80, ibland 90 år gamla. Jag tänker på Inga Strandberg, jag tänker på Lennart Sjögren, Barry Lundqvist, Nils-Åke Hasselmark, Göran Sonnevi och Lars-Håkan Svensson, och så finns det några till, Kjell Esmark som gick bort för ett par år sedan. Och att de skriver så pass bra nu, det är inte bara att de har skrivit bra tidigare, utan de skriver kanske sin bästa poesi nu, alltså flera decennier efter att de debuterade. Och det är väldigt spännande på något sätt. Att liksom det ungdomliga finns på något sätt bland de åldrande. Och jag vet inte om det... Om alltså, det är jag som blir gammal.
Framåtrörelsen finns
jo,
där. Liksom.
Jo, exakt. Och det finns ett nytt intresse också för de här liksom riktigt gamla poeterna och deras sena verk. Det sena verket är på något sätt det som är påtagligt nu. Det behöver inte betyda att all ny och ung poesi är dålig på något sätt. Jag tycker att Aykan Bars Aftongata och Judith Kirosh, Det röda är det gränslösa, var väldigt, väldigt bra i fjol. Men det är på något sätt, Gunnar Harding skulle jag nämna också, som är de där, av någon anledning så är den generationen, alltså 30, 40, 50 gister, väldigt, väldigt, de har en uppåtgående kurva i sitt författarskap. En ganska stor grupp, 7-8 poeter. Och jag tycker att det är superintressant att det är så.
Men om du får spekulera lite vilt, är det liksom, kan du ändå tänka dig att det finns någon förklaring till att de presterar så bra på ålderns höst? Är det liksom dödens skugga som skärper sinnena?
Jo, men jag tror två saker egentligen. Dels att de har fått odla författarskap under lång tid och har fått uppbackning av stora förlag som har liksom följt dem under lång tid. Nils-Åke Hasselmark tycker jag är ett jättebra exempel. Han gav ut få radningar i och för sig 2002, va? Men som var ohyggligt bra. Han är 89 eller 90 nu, va? Och så kom samtidigt så kom det som var tänkt, eller i år, 2023, så kom det som var tänkt att vara hans debut, Kärleken till japanska flickan, som kom på edition Tegner. Och den skulle alltså ha kommit ut 1956. Så spännvidden med de här två böckerna, 1956 och 2022, är helt otrolig. Och så dyker de upp mer eller mindre samtidigt. Men där man också, man känner igen honom, hans väldigt typiska språk. Men man ser också hur mycket som har hänt med de där åren.
Och det var dikter som Gullberg plockade upp och ville ge ut. Men så blev det aldrig så av någon anledning, som jag förstod det.
Nej, det var han själv som drog tillbaka dem. Alltså han kom som sjöman förstås, som man gjorde på den tiden, från havet. Och så gick han bokstavligen upp på Norstedts och överlämnade sina dikter. Och sen så, när Gullberg hade läst de här och fattat tycke för dem, så letade de upp honom i hamnen där jag jobbade. Sa de att de ville ge ut dem. Men då hade han redan börjat skriva på det som blev hans debut. Så att han drog tillbaka det första manuset, och sen så kom debuten 1957. Och så nu har han liksom grävt fram den här gamla, aldrig utgivna debuten, och så kom den då i lite lätt omarbetat skick. Men varför är det så? Ja, dels det kanske att man har fått lång tid på sig att odla ett författarskap. Poesi har väl också tendensen kanske att bli lite mer skarp framåt slutet på något sätt. Men kanske någon spridningseffekt, att de här människorna ändå har haft med varandra att göra och liksom inspirerat varandra. Men jag vet inte, det är någon slags psykologisk vändning också kanske, att det är den känns allmängiltig på ett sätt och angelägen på ett sätt än poesin. Ingela Strandberg är ett utmärkt exempel, hennes nya fina diktsamling, som lite grann saknas kanske idag. Den unga poesin är kanske lite mer riktningslös. Sen är det supersvårt att prata om den på så vis, men den är lite mer upptagen någonstans vid förnimmelsen av jaget, kan jag tycka ibland. Mm-hmm. Vi ska komma till den ironiska poesin.
Ja,
sen, för den har en egen del i det där. Va? Och den är jag ganska positiv till som rörelse. Men det finns några stjärnor bland de unga, men jag kan, det slår mig att den här, och många som runt omkring mig som säger att de har mycket lättare att greppa, så typ Lennart Sjögren som sena 80.
Jag kan tycka att det är väldigt vackert och en liksom eloge till poesin som genre, att den är så ålderslös. Litteraturen i stort är ju det, men poesin nästan mest. Man tänker aldrig på hur gammal en poet är, eller det spelar egentligen ingen roll i mötet med dikten. I musikbranschen skulle ju en sån sak vara fullkomligt omöjlig, och i konstbranschen åldras du också liksom på ett annat sätt. Men poesin är verkligen en slags tidlös plats på det sättet.
Absolut. Och det, jag jämför med svensk skönlitteratur, där jag tycker att den unga skönlitteraturen, eller unga liksom, är superstark och väldigt vital och spänstig. På något sätt så jag föreställer mig att romanskrivandet kräver så mycket av en att det är svårt att kanske få till de stora romanerna efter en viss ålder. Men just det du säger, att poesin på något sätt, den går liksom, just i den här generationen också, så verkligen gå mot en allt större klarhet ju äldre poeterna blir. Och det är jättefascinerande, tycker jag.
Kul spaning. Hanna, vad har du kunnat skönja när du har läst poesiåret? Har du liksom fått någon feeling? Vad har ditt intryck varit? Alltså, överhuvudtaget i din roll som kritiker och poesiälskare liksom, och tillsammans med det du har läst. Vad har du liksom utrönt?
Ja, jag läste David Zimmermans, alltså som är poet och kritiker, hans recension av Fredrik Nybergs Ruiner, andra häftet, där han använde en formulering som var, han kallade den för melankoliskt sprudlande. Det tyckte jag var ganska mycket jag läste i år som jag nog skulle beskriva på det sättet. Jag tyckte det var en ganska bra beskrivning. Alltså Ruiner till exempel. Jag tycker att Tvätta och bli tvättad av Sara Hallström kan man också beskriva som lite melankoliskt sprudlande. Det röda är det gränslösa, Judith Kiros, som jag tycker verkligen var en av årets, de bästa böckerna jag läste förra året. Det här kanske är mer eller mindre konstant, jag vet inte, men något som jag tänkte mycket på var att mycket av det jag läste som gavs ut 2023 någonstans rörde sig Ja, men i tillstånd som placerar en lite utanför tiden, vare sig det är på grund av en förälskelse eller på grund av en sjukdom eller att ta emot eller ge vård till exempel. Så det var någonting som jag liksom började skönja kanske. Jag upplever också lite, apropå som vi ska komma till den här pågående debatten om den ironiska samtidspoesin, att mycket av det jag läste upplevde jag som väldigt uppriktigt och allvarligt. Inte humorlöst skulle jag inte säga. Kanske snarare faktiskt ganska, vad ska man säga, språkligt, ganska yster poesi. Mm. Men också med någon slags vad ska man säga, allvar och igen, uppriktighet. Jag tänker Jeanna Riedels Karlsbad,
just det,
bok som för mig känns, som använder sig mycket av vitsen som form också, men den har också någon slags humor, men den är samtidigt oerhört tung. Mm.
Och den drar väl lite åt det berättande, var ganska
mycket. Mm. Precis.
Otroligt fin, tyckte också mycket om den. Mm, så, men vad skulle du säga om Henriks spaning här, om att det är liksom de äldre poeterna som är mest pregnanta och sådär? För du verkar ändå tycka att det finns ett liv och en yster, som det är. Ja, yster är ett underbart ord, jag var tvungen att ta fasta på det. Melankoliskt sprudlande poesi även i de yngre generationerna.
Ja, men precis. Jag har nog kanske framförallt läst, jag har inte läst lika mycket av de här poeterna som du nämner, liksom en äldre generation. Jag tänker kanske, det jag tar med mig från det är väl någonstans det som du nämner, att poesin är på ett ganska gynnsamt sätt ålderslös också. Mm. Alla bara blir bättre och bättre med åren. Men jag tänker också att det finns någonting viktigt som du nämner om också poesins infrastruktur såklart. Alltså hur blir man bra? Det blir man ju i relation till förlag, men också läsare, tänker jag. Det här är ju personer som kommer ur en generation där jag anar att folk läste mer poesi.
Mm. Ja, men jag tror det också. Och att man då också kunde kanske tillåta sig att vara lite mer modig i urvalet. Mm. Jag ska inte tala för förlagen, men jag föreställer mig att man idag mer väljer kanske lite grann på känsla av det man själv tycker om. Och det är väl bra det, för att det kan finnas fantastisk dikt där också. Men poesin är väl lite av en lyxdel av utgivningen, och då blir det inte riktigt lika viktigt att man hittar de här liksom läsartillvända eller väldigt stora författarskap. Nej,
Magnus William Olsson skriver ju lite om det i sin inledande essä, just att den understödda poesiutgivningen på de stora förlagen blir lite av ett sätt att hålla redaktörerna glada. Och det är ju kanske inte alltid en jättebra utgångspunkt för att få in ny spännande poesi på ett sätt. Det kan ju vara problematiskt. Men jag tänker ändå på när jag var redaktör för Örnen och Kråkan 2022. Då var det ett otroligt starkt poesiår. Inte minst, enligt i alla fall min teori, så tror jag att det borde mycket också på pandemin. Kan man se liksom efterdyningar av det även in i 2023? Det var väl också ett starkt poesiår ändå, eller?
Jo. Alla år igen, det tror jag. Det, ja.
Nej, alla år är ändå inte det.
Inte, nej. Alltså, jo, alltså skrevs det mer... kanske. Alltså, den stora pandemidikterna saknas lite, kanske.
Alltså inte att de handlar kanske om pandemin, men som är sprungna ur något slags viloläge som uppstod, eller en parentes i tillvaron.
Jo, nej, men det är klart att det var ett starkt poesiår, det skulle jag väl säga. Alltså just den här, de flera, alltså om vi pratar om ålder då igen, men de tre stora generationerna med de här riktigt gamla liksom som skriver, som är så otroligt aktiva, och sen mellangenerationen som också är stark, och så det som spirar underifrån på ganska heterogent sätt. Alltså det är ganska många strömmar som strömmar om varandra. Så jo, jag tycker det är inte exceptionellt, skulle jag säga.
Nej. Men, och du har ju ändå viss kritik. Du som jag förstår det, så tycker du ändå att den yngre poesin gör inte så mycket väsen av sig.
Mm. Nej, vissa undantag då. Och där den är bäst, det är kanske just i sin ironi, eller i, om man ska kalla det, eller i sina, alltså det som nästan närmar sig det absurda på något sätt. Där den har en väldigt tydlig klang. Jo, den unga poesin har förstås ett värde, men ja, det är ohyggligt svårt att sammanfatta sig om en
ja,
sån.
Men det är väl klart.
Men ja, nej, det var det som stack ut var kanske just, förutom några sådär diktsamlingar, så var det just de här som är liksom över 85 nästan. Mm. Och det tycker jag är rätt fascinerande.
Jättekul. Ja. Jag har ju bett er att ta med lite böcker. Mm. Jag tänkte att vi kanske kunde lyssna på någonting redan nu. Om du, Henrik, skulle vilja visa någonting som du har tagit med dig, och även Hanna, så skulle det vara roligt.
Ja, men ska vi ta Gunnar Harding då?
Ja.
Som är nominerad till Nordiska rådets pris för minnen från glömskans städer, och som ju har varit med sen, ja, är det 50 eller 60-tal? Var ju, ja, när jag var ung och läste honom, så tänkte jag, läste honom mest som en liksom introduktör av beatpoesi, som alla inte alla, men många liksom unga läste. Men sen så fattade jag till sist att han är förstås en utmärkt poet i egen rätt, ja. och inte minst nu då. Så du frågade om jag ska läsa en dikt om ålderdom då, eftersom det är det vi pratar om.
Ja, gör det.
Jag ska göra det, okej. Okay, då gör vi det. Då heter den här Amnesi, och det är väl kanske den nyckeldikten då. Och den går som följer. Jag glömmer mycket, jag vet. Det hör till åldern och inte bara till den. Namn faller bort. Människor slinker iväg för att glömma mig. Och varje tystnad kan endast fördrivas av en ny tystnad. Gata för gata växer glömskans städer. Där står hus befolkade. Ett myller av berättelser, fördragna gardiner och tystnader. Ja, också där finns tystnader, fyller trappuppgångarna. Så många har älskat lever där. Och här breder tystnadens boulevarder ut sig. Vad jag minns är det som gör ont att minnas. Läppar rör sig på en öde tomt. Vem talar? Mm. Mm.
Ja, då tar jag vid.
Ja, ta vid, Hanna.
Tack så mycket. Jag vill läsa Aya Kambar. Vi lever alla i Aykambars Sverige. Jag älskar varje sekund. Jag är ganska, hon är född 2004, så lite yngre än Gunnar Harding. Och jag, som en person som inte själv är född 2004, så kan jag känna mig ganska självmedveten kring vad ska man säga? Jag menar, hon gjorde en otroligt liksom bejublad debut och följde upp den med Aftongata, som också är väldigt hyllad. Och ibland kan man känna sig som en vuxen person som var besatt av tv-serien Skam, tycker jag, när man liksom vill sluka de här tonårsgenierna.
Lite som en vampyr.
Ja, lite precis. Lite så. Det här är också någonting som jag märkt att många, jag tror kanske att du nämnde det i slutet av poesikalendern också, att man, eller så tänker jag på någon annan kritiker, men det är många som anmärker på det här. Hoppas att hon ska stå pall för vår liksom kvävande beundran. Men det tror jag att hon kommer. Hon är en poet som är, upplever jag, väldigt liksom, väldigt orädd. Och hon har en jätteegensinnig estetik. Ja, men jag läser. Triumf i kasinot heter den här dikten. Mot alla odds lyckades vi iscensätta vinst med blodsprängda ögon, täckta av rost. Kasta mitt hjärta likt en tärning. Jag tar emot alla möjliga utfall. Det falska ljuset som reflekterades i mitt öppna skinn. Det spelades citypop på radion. Och du kysste mig obetingat. Egentligen kommer man inte långt med våra attityder. På vägen hem smakade vinsten som ljummet stoft i min otåliga mun.
Vill du stötta oss i vårt arbete med att vaska fram den vassaste och mest läsvärda lyrikkritiken? Gå in på vår hemsida www.ornenochkrakan.se och använd dig av vår donationsknapp. Örnen och Kråkan tackar dig för ditt stöd.
Ska vi gå rakt in på det här brännande ämnet, poesidebatterna som förs i dagspressen? Det är lite spännande. Det har ju varit två stora poesidebatter redan i år. Det knyter väl inte an till 23, men vi kan väl säga att det får flyta ihop lite. Först har det ju varit det här med att det gjordes en undersökning i Lyrikvännen kring var många av läsarna hittar sin poesikritik. Och det uppstod lite friktion då mellan Lyrikvännen och Dagens Nyheter bland annat. Där det då hävdas att den bra kritiken, den finns på Örnen och Kråkan bland annat. Lyrikvännen, medan den liksom förkortade, ja, förflackade kritiken då. Liksom att dagspressen håller inte måttet längre och sådär. Och att det har ju minskat i antal lyrikkritiken. Det är ju en sak. Ska vi bara nämna lite kort kring det? Vad har ni för tankar om detta?
Om att lyrikkritiken minskar?
Ja.
Ja, inte så mycket egentligen, mer än att den gör det.
Och, den gör det,
och det, ja, man får finna sig i det på något vis. Det,
men att det är en krass kommersiell verklighet?
Jo, det är det. Och den har ju sin... jag tycker jag läser ganska mycket lyrikkritik ändå. Mm. Så att det är inte som att den är liksom på utdöende så där. Men litteraturkritik överhuvudtaget. Konstkritik har minskat. Musikkritik. Mm. Så där finns det ju en annan undervegetation som kommer liksom, och som delvis tar över dagstidningarnas uppdrag. Mm. Men nej, det är väldigt synd. Jag tycker att det är synd att den inte längre finns lika mycket i dagstidningarna förstås.
Ja, det finns ju den här aspekten att man ändå tänker att kritik och lyrikkritiken är ju en del av samtalet om... alltså det är så litteraturen lever. Det är så man tar till sig böcker då som man kanske inte hinner läsa själv. Det finns liksom samtalet om boken, om litteraturen är ju en del i detta. Men... men man kan ju beklaga det, helt klart.
Men det läses inte så mycket, helt enkelt. Jag har jobbat som litteraturredaktör på en stor tidning och har ju sett också vad som läses och vad som inte läses. Det är väldigt svårt för människor att läsa recensioner av poesi. Så. Mm. Och det behöver inte betyda att den ska försvinna, men det är klart att den också måste passas in i någon slags system, antar jag.
Vad tänker du, Hanna?
Ja, men jag kan väl bara hålla med och tycker att det är tråkigt. Mm. Jag tycker egentligen inte... jag tror någonstans att alltså formatet som är liksom den lite kortare recensionen i dagspressen tror jag mycket på. Jag tänker att det är liksom... det är ett bra format som behövs, men det är ju... Jag tror att det är ganska utmanande att vara redaktör för litteraturkritiken dagstidning när man behöver
väga så många saker.
Ja, men precis. Och jag vet inte liksom hur man ska lösa det.
Man kan ändå tänka då att det är ett utslag av en slags samtidsanda på någon nivå. Det måste det ju vara. Läsarmönster speglar någonting i vår samtid som har att göra med det lättillgängliga, det snabba, det liksom omedelbara. Vi är inte tränade i att jobba med motstånd, kärvhet, den fördröjda belöningen. Utan det är snabba belöningar. Och det är ju någonting som i grunden eventuellt hotar litteraturen. Skulle jag vilja säga, om det fortsätter i den riktningen.
Ja. Det är ju också, jag menar, tids nog, jag föreställer mig att om man är en person som är intresserad av initierad lyrikkritik så slutar man till slut kanske läsa dagstidningar. Mm. Om man också på köpet får ganska mycket som man inte är intresserad av. Så att det utarmar väl också den lilla läskrets som finns.
Och att det blir just det här att, som också Magnus Wilhelm Olsson skriver om, att det delas upp i två, som det har kommit forskningsrapporter om, att litteraturvärlden delas upp i två delar. Liksom den initierade, communitybaserade, liksom hög litterära crowden, och sen då den kommersiella litteraturen. Och att dessa då, gapet mellan dessa två vidgas, och det i sig är väl inte så bra.
Nej, sen vet jag inte om det gör det just. Jag var på Författarförbundets dag på Dramaten förra veckan, och då var också den diskussionen uppe. Och
är det alarmistiskt?
Jo, men alltså det är väl det finns säkert en sån tendens, men det känns också som en föreställning man gärna gör sig om samtidslitteraturen, att det sker en splittring mellan det kommersiellt gångbara och det fina eller välskrivna eller så. Jag tycker att när det gäller poesi är det så svårt, för den är ju per definition liksom att betrakta som liksom, ett slags litterärt specialintresse, men när det gäller skönlitteratur så tycker jag inte att jag ser det. Det känns som att det ges ut, det läses mycket kvalitativ litteratur.
Jo, men de mellanstora förlagen ger inte ut så mycket. Det är väl mer underhållningslitteratur enbart på de mellanstora, utan det är de riktigt stora förlagen. Precis, som ägnar sig åt kvalitetsutgivning, och de väldigt små.
Jo, precis. Ja, beroende på vilka vi pratar om. Men det är klart att det har kommit, alltså ljudboksrevolutionen har ju också öppnat upp en ny fora för en annan typ av litteratur som kanske är väldigt mycket mer bara berättande.
Men då går väl det också lite i linje med det vi pratar om, att man i dagspressen nu då främjar debatten om poesin snarare än att skriva om själva poesin. För det rasar ju en liten debatt, får man säga, om den ironiska generationen. Jag har säkert följt en mycket positioneringar och mycket ganska underhållande läsning, får man väl ändå säga. Mm. Vad handlar den här debatten om? Vill du sammanfatta den för oss, Hanna?
Absolut. Men premissen för debatten kan man väl säga är en kulturskribent som heter Dante Löfgren, skrev en text där han menar att den framförallt unga samtidspoesin är alldeles för präglad av Elis Monteverde-Bureau, kan man väl säga, enkelt sammanfattat, men den är för ironisk och ja, men mellan raderna, väl, jag minns inte exakt hur explicit han säger det, men han menar väl att de här poeterna, han nämner bara några få vid namn, men poserar, tänker jag. Alltså jag tänker att det är det debatten handlar om. Det är en debatt om äkthet. Det är inte i särskilt hög grad en debatt om hur dikterna faktiskt är skrivna. Så det får man inte riktigt en uppfattning om när man läser de här inläggen. Elis Monteverde-Bureau svarade på texten, och även Ali Alonso, som debuterade i år, som jag nämnde, svarade. Och de gjorde båda, alltså deras respons var att insistera på att de faktiskt inte alls är ironiska, utan att de är uppriktiga. Och det här skrev sen Mikaela Blomqvist, tycker jag, ett ganska intressant svar på det hon... Ja, men noterade att i alla som har deltagit i den här debatten hittills är överens om att ironi är någonting, det är ett skällsord i princip. Det är någonting man anklagas för och behöver försvara sig mot. Medan hon snarare menar att det är en ganska...
Att man måste tillgå ironi för att överleva i en värld. Ja. Tyckte hon sa där diskrepansen mellan vår drömda idé om livet och det verkliga, prosaiska, futtiga livet är så otroligt stort.
Ja.
Så att ironi är det enda tillvägagångssättet för att på något sätt få allting att lira. Mm. Jag tänker om det är ganska roligt.
Jo, men det är väl en jättebra poäng. Jag blev också förvånad när jag kom, för jag har inte läst Elis Bureau exempelvis ironiskt. Jag alltid tyckte att han var, eller liksom det, han väver in sin person i dikten, men jag tycker väldigt mycket om det och läste det på ett ganska uppriktigt vis, vilket kan det vara jag som har missat något. Men jag tror också att ironi lite grann, det är väl alltid svårt med definitioner i sådana sammanhang.
Såklart.
Men jag tror att ironi är fel uttryck egentligen. Jag tror inte att det, om du inte ger ut någonting som du verkligen inte står bakom, så tror jag att det är svårt att skriva ironisk dikt. Däremot så kanske den är självdistanserad på något sätt.
Mm. Finns en distans. Eller självmedveten.
Mm. Eller självmedveten, ja. Men all litteratur är självmedveten. Mm. Det finns liksom ingen, förutom kanske typ automatisk skrift, så är all litteratur någonstans ändå självmedveten.
Men poserande självmedveten.
Mm. Jo, men självdistanserad skulle jag säga, så att den tar avstamp från en, alltså egentligen med humor gentemot egna upplevelsen av världen och sådär. Mm. Och det tycker jag är strålande när det görs bra. Mm. Sen är det som alla andra former att, ja, men samma sak som att all litteratur är tekniskt sett poserande också. Det finns ju ingen liksom.
Men jag tänker att det har ju uttryckts i debatten att det finns då den här lite yngre generationen som, då, som ändå är lite sura och säger så här, kritikerna vågar inte kritisera den här sortens poesi för att de är rädda att framstå som mossiga eller gamla. De vågar inte vara kritiska där det inte är bra. Vad tänker ni om det?
Det är ett roligt, en rolig
take.
Liksom. Exakt. jag...
Vem vill vara boomer liksom?
Nej, precis. Nej, jag menar, det är ju alltid det är pinsamt att få en känsla av att det finns ett skämt i rummet som man själv inte riktigt förstår. Då är det ju risk att skämtet är på ens egen bekostnad. Så jag kan förstå den rädslan. Men samtidigt så har jag kanske svårt att... Jag tror att jag inte uppfattar den här strömningen som så dominant. Jag vet inte riktigt vilka de här poeterna är förutom... Elis Monteverdebro och Alia Alonso till exempel. Ludvig Köhler nämndes också, men han är inte en ung poet. Han är för mig också kanske främst en prosa författare. Jag vet inte. Så jag tror att jag uppfattar den här den här debatten som lite abstrakt kanske.
Och lite konstruerad.
Ja.
Att man hittar på, liksom, man vill befinna sig i en litteraturfejd som ska bli omskriven i skolböckerna. Eller?
Mm. Nej, jag håller med. Det är svårt att ringa in. Malte Persson brukar ju lyftas fram ibland. Jag tycker han är bland det bästa vi har. Liksom.
Brukar han lyftas fram som en
ironiker. Kanske inte så ung nu, men alltså just med den språkliga leken som form kanske.
Ja, och det popkulturella.
Ja, även bland Axfors har ägnat sig åt det där. Men återigen så, det är ju en särskild form och det kan man göra bra eller dåligt. När det inte är bra så är det inte bra. Men formen i sig kan man aldrig riktigt beskylla. Det är samma sak som gick alla förbi med jag-litteraturen. Att man började prata om att det var för mycket jag i litteraturen. Men det är också bara en form. Det kan man göra bra, man kan göra dåligt. Mm. Och sådär. Så att den typen av poesi när den görs bra tycker jag är alldeles, alldeles utmärkt. Och ganska säregen. Den kan sågas, den har sågats. Då. Jag förstår att man ibland kanske inte, om den blir så distanserad att den inte längre liksom vill vara i sig självt, så kanske man har svårt att kritisera den. Men det måste man också få göra. Det är litteratur. Så.
Men det är väl som du var inne på, det är väl lite symptomatiskt kanske att det här då blir en debatt om positioner snarare än om text. Det kommer aldrig riktigt dit till hur vad är det? Vad är det som står i de här böckerna? Så vad får det för konsekvenser att det här är populärt? Får det fruktansvärda konsekvenser? Alltså vad betyder det liksom, mer än att man kanske retar sig på en framtoning som någon har?
Jag tyckte också det var ganska tråkigt det här med att det skulle vara för motsatsen då, som även Matilda Södergran pekar på i sin text som kom för 10 år sedan, att det skulle då hindra någonting världsomvälvande och exakt. Så, alltså man förstår ju vad båda far efter. Och det, jag uppskattar också den typen av litteratur, men det blir väldigt konstigt om det ska vara just... Alltså det är fruktansvärt tråkigt om poesi måste vara världsomvälvande. Det blir väldigt instrumentellt. Det blir...
Men finns det inte också något ömmande då för en ung poet som går ut med den lite ungefärter.
Jo,
och sen blir han fullständigt demolerad från de redan etablerade poeterna.
Verkligen. Ja, och jag tycker, Ludvig Köhler tycker jag skrev ett väldigt sympatiskt inlägg i debatten som gick ut på just det. Det är väl på sin plats.
Ja.
Att om någonting blir populärt så måste någon komma och ta ner det också. Mm. Eller försöka i alla fall.
Det ingår i naturens gång på något sätt.
Men på något sätt, ju mindre plats poesin får, desto större tyngder hänger man på den och vill att den ska vara grejer.
Klokt.
Jag tänker på typ Amanda Gormans kända dikt som hon läste på Bidens invigningstal var det va? Innan dess. Och den, liksom, det är inte en så bra dikt. Nej. Det är det va? Men den blir så enorm, får en sånt enormt genomslag för att den blir någon slags poesins ursäkt. Till alltså liksom, den får bli den här vägen till demokrati och till jämställdhet. Och det är naturligtvis alldeles utmärkt. Men där går man också bort från kvalitetsbegreppet. Och så ger man istället litteraturen den här magiska kraften att, som jag tycker sker väldigt mycket nu, att litteraturen ska på något sätt ha en yttre effekt.
Den ska vara uppbygglig,
precis. Och det ska vara liksom klimat och det ska vara, och allt sånt där är naturligtvis bra, men det behöver inte betyda att det blir bra dikt. Och där kan jag tycka att man missar målet lite, att om vi nu kallar den ironiska poesin, att den skulle stå i vägen för någonting annat. Jag tycker att så länge den är bra och läsvärd så har den ju förstås sitt existensberättigande i sig självt. Så.
Jag håller verkligen med. Men det är intressant vad du säger då. Du menar att det, liksom, det faktum att det uppstår en sån här poesidebatt är egentligen ett symptom på att poesin inte läses.
Mm.
Alltså att man hänger tyngder på det, sa du. Jag tyckte det var en snygg bild. Alltså är det här ett sjukdomstecken? Är det...
Nej, men lite på något sätt. Alltså om inte poesin är nog i sig självt så behöver den knytas till någon
typ
yttre nytta. Ja, den har nytta, eller att jag skrev en lång text om en bok som nyligen kom, en antologi som handlar om just var poesin kan få rum. Magnus tar också upp den i den här antologin.
Just det.
Och just det är kanske lite orättvist på sätt och vis. Det finns förstås positiva externaliteter med poesi. Men där man exempelvis skriver om hur man kan använda den inom psykoterapi. Mm. Eller liksom i förskolundervisning eller sånt där. Alltså då, och det är absolut ingenting fel med det. Jag tycker att det är jättebra om poesi kan användas på så sätt. Men det är också lite grann att just ge en massa uppgifter.
Ja, det är ju för förfärligt.
För att den inte i sig liksom skulle vara...
Alltså det är inte förfärligt att det görs, men det är förfärligt att det ska användas som ett argument.
Precis.
Existensberättelse.
Exakt, och jag är inte alls säker på att när antologin vill säga bara det, men intrycket blir att ja, men titta här kan den i reklam exempelvis kan poesi få rum och sådär, så att den sipprar ut liksom i samhället, men därmed så förlorar den också lite sin grunduppgift, vilket att vara liksom helt enkelt
ändamålslös
eller vacker eller vad som helst.
Men det tycker jag är ganska intressant med den här debatten, om jag förstår Dante Löfgren rätt i alla fall, så att hans argument inte är att den ironiska poesin ställer sig i vägen eller äger rum på bekostnad av till exempel mer explicit politisk poesi eller poesi som är mer ändamålsenlig, utan nästan tvärtom, att den är för oseriös och poesi borde vara mer seriös, eller i det också lite nästan världsfrånvänd.
Så, så tolkar jag det också lite mer som att de eftersträvar något innerligt.
Mm.
Det finns ju en slags innerlig vurm i somliga generationer. Ja.
Mm.
Men då säger du, vad är det som gör att inte ironisk poesi kan vara innerlig?
Mm.
Mm.
Är den bra kan den också vara det? Förstår jag det som?
Jo, absolut. Jo, nej, jag håller med. Det kanske inte riktigt var det som var poängen med den ursprungliga artikeln. Men det bidrar till en sån tendens lite grann.
Mm. Tycker ni att debatten har främjat poesisamtalet? Har den livat upp?
Jo.
Ja, det får man ändå säga. Jag tror att jag också tänker väldigt krasst. Alltså man skulle kunna tänka sig att den här debatten, de här debattenläggen publiceras på bekostnad av ännu bättre poesidebatt. Jag tror att det kanske snarare är så att de publiceras på bekostnad av en debatt om Love is Blind eller någonting. Så jag är liksom glad för varje smula. Jag vet inte om det är en inställning som är längden är lite dålig, men så känner jag.
Ja, så känner jag också, helt klart. Om vi bara fortsätter lite på det här med poesins plats som vi var inne på. En tendens i tiden som jag har tänkt på är lite det här med det sceniska rummet och det sceniska framförandet med poesi. Du har ju varit inblandad i Mint-festivalen. Ja. Heter det så? Festival?
Mint-poesifestival.
Precis.
På Mint i ABF-huset.
Exakt, som precis gick av stapeln här i helgen.
Just den har jag inte varit
inne. Nej, men förra året var det så. Precis, ja. Och det har ju handlat mycket om att iscensätta. Och själv var jag och såg Faiza Idles bejublade framträdande på Södra Teatern som drog enorma mängder publik. Och det var också väldigt rörande på alla sätt. Är den sceniska poesin, är det där framtiden finns? I den performativa världen?
Nej, men jag har i alla fall känt mig ganska lockad av det på sistone, tror jag. Jag är uppvuxen med liksom en... Jag tror att jag betraktade poesi på scen som någonting ganska töntigt. Och jag har varit lite fördomsfull mot den. Men jag tycker att alltså mycket jag har sett på senare år, mycket framförd poesi, har varit så otroligt bra och också inramade på ett intressant sätt. Alltså det
händer mycket.
Det händer mycket, mm. Precis.
Det är mitt intryck också.
Även om läsningen framförs så som en läsning oftast framförs utan jättemycket liksom bells and whistles, så sker det kanske i sammanhang där man också spelar musik eller alltså visar performancekonst och så vidare. Det är flera, Mirima Dizdarevic och Nyrsa Shams, båda hade releasefester där det fanns sådana inslag. Du har ju satt ihop helt fantastiska program på Polisteatern med klassisk musik och poesi. Så jag är positiv. Det är ju, och det här kan man nog vrida och vända på, jag tänker att det är ett sätt att göra poesin tillgänglig för en lite ovan läsare eller lyssnare. Sänka tröskeln på olika sätt.
Ja, men så tänker jag också. Jag tror att det är en viktig del i alla fall i att fortfarande levande göra sig på något sätt inför läsaren. För att utan läsakten och utan samtalet runt om så dör ju både poesin och litteraturen. Så på det sättet så är det ju viktigt. Vad tänker du, Henrik?
Jo, nej, förstås. Det är ju alltid... Jag har svårt att uttala mig om hur scenen har utvecklats. Så, men
kan det finnas någonting som inte är bra med en sån utveckling?
Nej. Nej, men jag tänker på Ortens poesi exempelvis, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Alltså som levande gör dikt på ett sätt som inte alls går annars. Alltså det finns ett så här utbyte med publik och läsare som är som jag inte alls så här upplevde när jag var yngre liksom. Alltså när de stumma läsningarna kanske försvunnit lite grann till nytta för de lite mer livaktiga så. Och det kan jag inte se försvinna någonsin, men det kanske blir lite som, vet inte, boken flyttar ut på scenen. Det är väl högst rimligt, tror jag.
Jag minns i Lund när jag var 14, då gick jag och lyssnade på Bruno K. Öijer och hade fått mig en liten biljett. Jag kunde köpa en öl fast jag var mindreårig, för det var ingen som räknade med 14-åringar. Och det kommer jag aldrig glömma, den sceniska upplevelsen som ung. Det var liksom, så att när det funkar så kan det ju vara väldigt mäktigt.
Man ska inte underskatta heller den dragningskraften i en öl.
Nej, precis.
Alltså att kunna vara någonstans där man precis kan.
Det var dricka, fast man inte hallucinatorisk upplevelse på alla vis. Just det, att 14 häller i sig en stor stark och lyssna på Bruno K. Ja, hörni, vi börjar närma oss slutet på denna trevliga lilla samtalspodd. Om jag får säga det själv. Skulle vi kunna våga oss på en liten framtidsspaning om vi har poesiåret här 2023 som utgångspunkt? Vad tänker ni om framtiden för den svenska samtidslyriken, Hanna?
Jag undrar om... Det här är lite... vet inte hur mycket belägg jag har för det här, men på senare år så har ju poeter har liksom börjat skriva prosa, och jag undrar om det motsatta kommer att hända. Det känns just nu i min värld känns det väldigt modigt för en prosaförfattare att börja skriva poesi. Man visar verkligen röven, höll jag på att säga. Eller man blottar strupen. Men jag kan tänka mig att det kommer bli så, delvis på grund av, det skulle man kunna tycka då är liksom en negativ utveckling i litteraturen, att alltså man pratar mycket om att prosan går mot ett, någon slags blankhet, eller den ska gå bearbetas och överföras till andra former, det ska gå filmatiseras och så vidare. Men jag undrar om ändå den här någonstans trenden som redan finns som ganska berättande poesi kommer att göra att fler prosaister faktiskt tar en sväng om i poesins värld. Så jag ser framför mig de här böckerna som, vad ska man säga, poesi med ganska låg abstraktionsnivå men hög formell stränghet på något sätt. Det är min känsla.
Mm. Att gränslandet också mellan prosa och lyrik luckras upp ytterligare.
Ja, kanske, ännu mer var det redan. Liksom att det blir... Och kanske från andra hållet. Mm. Nu kanske det har gått till så att romanerna blir lite mer poetiska.
Just det.
Jag tänker att det kanske kommer. Ja.
Jo, det är väl kanske rimligt. Jag tänker också på Karl Spad av Kännaridel som liksom det dokumentära poetiska verket eller så, som inte är nytt på något sätt men som känns verkningsfullt kanske.
Ruiner, tredje häftet kanske bara kommer vara prosa.
Ja.
Det är ju någonting som
precis. Exakt. Som jag också tyckte jag väldigt mycket om i fjol.
Verkligen.
Alltså Teg Publishing skulle sluta ut böcker, sa de igår.
Nej.
De har ju varit en av de här förlagen som ger ut relativt mycket poesi. Mm. Det är ett av de små förlagen. Jag tror att vi kommer få se fler små förlag sluta ut böcker på grund av portopriser, papperspris.
På grund av ekonomiska...
Ja, exakt. Och de förlag idag som ger ut mycket poesi är lite till åren komna. Alltså pratar jag om de små förlagen. Och sen har vi förstås de lite större som ger ut poesi som kommer finnas kvar. Det kommer ges ut lite mindre av de här mikroförlagen som ändå är etablerade. Därmed kommer det kanske ges ut lite mer egenutgivet. De här egenutgivningsförlagen går väldigt bra. Så du kommer få se mer större liksom spridning kvalitetsmässigt. Så. 5-10 år framöver. Sen formmässigt är det ju helt omöjligt förstås att säga. Men om den här generationen då snart är borta, så de vi pratar om, som förhoppningsvis är de kvar väldigt länge till, men de som är gamla. Så någon kommer behöva ta över liksom facklan av den här mustiga, inkännande, väldigt, väldigt liksom språkligt invävda poesin. Och det tror jag kommer vara de som sen kommer vara kända som postironikerna. Som kommer att väva in sin svartsynta och distanserade bild på sig själva och världen i någon slags nyromantik. Och därmed ge upphov till en slags tredje väg då, som både är absurd och fullständigt nihilistisk men ändå dryper av känsla och kärlek. Det tror jag.
Vackert sagt, Henrik. Jag tror att det får avsluta vår podd idag. Underbart. Stort tack att ni ville komma hit och prata litteratur, debatt och poesiåret 2023. Och tack till er som kom hit och lyssnade. Och ja, vi säger väl så helt enkelt. Tack.
Tack.
Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenochkrakan.se.